Vi ser ju bara ena sidan av månen, alltid. Alla myter, alla religioner, alla civilisationer, de berättar bara den ena sidan av storyn.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Vi har tittat på månen i hundratusentals år, men vi har bara sett halva den. Den andra sidan, inte desto mörkare än vår sida av månen, förblev ett mysterium ända fram till rymdåldern egentligen. Och när vi till slut fick se den visade det sig att månen inte alls är som vi trodde. Den har två ansikten. I det här avsnittet av Kvanthopp följer vi spåren från uråldriga kosmiska nedslag till dagens nya månrace. Vi rör oss från Pink Floyds, inom citat, mörka sida av månen till Artemis 2 som gled över ett landskap som inte bara är sargat och tyst, utan kanske också nyckeln till att förstå både månens inre och solsystemets barndom. Och kanske ligger där också i förlängningen vår egen framtid i rymden. Alltid just utom synhåll tills någon slutligen landar och tar en titt. Ska du med? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Månen är så välbekant att den ingår i vårt mentala möblemang. Gubben i månen är ett ansikte som vi har sett sedan barndomen. Samma konturer, samma skuggor. De mörka fläckarna som en gång tolkades som hav, som kaniner av kineserna, eller som en spegling av jorden. Det är en märklig sak det här, hur månen egentligen är en enorm projektorduk i skyn. Vi har ju alla tider projicerat oss själva på månen. Vi har sett berättelser i dess yta. Vi har gett den namn och betydelser och känslor. Månen har varit gudinna, kalender, kompass och inte minst poesi. Och ändå, vi ser ju bara ena sidan av månen, alltid. Den andra halvan, lika stor, lika verklig, har varit gömd för mänskliga ögon i hundratusentals år. Under hela vår arts historia, alla myter, alla religioner, alla civilisationer, de berättar bara den ena sidan av storyn. Trots att vi aldrig har sett månens bortre sida, inte förrän alldeles nyligen i vår historia, har vi också fyllt den sidan med mening. Vi har projicerat. Den har fått bli, inom citat, månens mörk sida. Den är ju inte mörk i fysisk mening, alltså. Den badar i solljus lika ofta som den sida som vi ser. Men mörk som i det okända. Det är lite skrämmande. Det är kanske oundvikligt. För där vår blick inte når, där börjar fantasin arbeta. Vi fyller tomrummet med berättelser, med oro och lockelse. Vi gör det inte minst i litteraturen och musiken, som hos Pink Floyd i albumet The Dark Side of the Moon. Musikhistoriens fjärde mest sålda platta. Där handlar den mörka sidan inte om månen, utan om oss. Om det som ligger i skuggan av vårt eget medvetande. Stressen, rädslan, tiden som rinner iväg. Sprickorna som uppstår när trycket blir för stort. Den där tunna linjen mellan ordning och kaos, ljus och mörker. I see you on the dark side of the moon. I'll see you on the dark side of the moon. Vi ses på den där platsen, den osynliga, den otillgängliga och mörka skuggan i vår inre rymd. There's someone in my head, but it's not me. Och det märkliga är att när vi till slut får se månens mörka sida, den riktiga månens bortre sida, genom suddiga bilder från en sovjetisk sond, genom kartor, genom andra sonder och landare, ja, då visar det sig att den faktiskt är annorlunda. Nästan skrämmande. Det är inte bara en smärre variation. Det är en helt annan värld. Som om månen hade två ansikten. Ett som är relativt lugnt, slätare, mera inom stat civiliserat. Och ett som är rått, sargat, fullt av ärr. Lite som Roger Waters barndom. Pink Floyd var helt tydligt någonting på spåren. Hur som helst, förklaringen till varför vi aldrig ser den andra sidan av månen, den inom citat mörka, är att månen är tidvattenlåst. Det låter som en teknisk term, men det beskriver egentligen en långsam, nästan oundviklig process. Gravitationen mellan jorden och månen skapar alltså tidvattenkrafter. Inte bara i haven på jorden, utan också i själva månen. Den deformeras en aning, sträcks ut och dras tillbaka. Och varje gång det sker förloras lite energi, lite rotation. Under miljarder år har den här processen fungerat som en broms. Månen snurrade en gång snabbare, men har gradvis saktat in. Till slut nåddes ett jämviktsläge. Månen roterar numera ett varv runt sin egen axel på exakt samma tid som den kretsar runt jorden, drygt 27 dygn. Precis så mycket som krävs för att hålla samma ansikte mot jorden. Tidvattenlåsning är för övrigt inte något märkligt undantag. Det är snarare en regel i solsystemet. Jupiters stora månar, Io, Europa, Ganymedes, Callisto, de visar alla samma ansikte mot sin planet. Samma gäller Saturnus, Uranus och Neptunus månar. De är alla fångade i samma dans. Men det är inte bara månar som blir tidvattenlåsta faktiskt. Också planeter kan hamna i liknande tillstånd. Inte minst många exoplaneter, framförallt sådana som kretsar runt röda dvärgstjärnor. De tros vara helt tidvattenlåsta. Planetens ena sida badar i konstant dagsljus medan den andra ligger i evig natt. Föreställ dig en sån värld. Vi har en sida där solen aldrig går ner. Där himlen alltid är ljus. Där marken är bränd, uttorkad och steril kanske. Och en annan sida där solen aldrig går upp. Där mörkret är konstant. Där temperaturen sjunker. Där isen breder ut sig. Och någonstans däremellan, i gränslandet mellan dag och natt, finns kanske en smal zon där förhållandena faktiskt är drägliga. Ett land med evig skymning eller evig soluppgång. Det är ju i så fall där man skulle vilja bo om man åkte dit. I vår egen månes fall har tidvattenlåsningen inneburit två saker. För det första, att halva månen som sagt länge förblev helt okänd. Och för det andra, att månen faktiskt har något av ett Janus-ansikte. Som sagt, två väldigt olika ansikten. Det andra ansiktet fick alltså inte en enda levande varelse på jorden se under livets mer än 3 miljarder år långa historia. Det var inte förrän en oktoberdag 1959 som det slutligen uppenbarades för oss. Då skickade Sovjetunionen upp en liten rymdsond, Luna 3. Det är mitt i rymdkapplöpningen. Sputnik har redan chockat världen. USA och Sovjet tävlar om prestige, teknologisk överlägsenhet, kort sagt om framtiden. Men det här uppdraget är annorlunda. Det handlar inte om att nå högst, snabbast eller längst. Det handlar om att bli först med att se någonting som ingen annan har sett. A space station for photographing the far side of the moon. Luna 3 är ingen elegant maskin. Den är klumpig, begränsad, fylld av kompromisser. Kameran är primitiv. Bildöverföringen är minst sagt bristfällig. Men den har en uppgift som är större än nästan allt annat just i det här skedet. Att fotografera månens bortre sida. The pictures it took were transmitted to Earth where the first lunar atlas was compiled on their basis. När bilderna väl anländer till jorden är de svåra att tolka. Korniga, lågupplösta, nästan spöklika. Men de avslöjar någonting omtumlande. Det här är inte samma måne. Närsidan, den vi ser, är som sagt relativt slät. Den domineras av stora basaltiska slätter. Det där som vi kallar hav eller maria. De bildades för miljarder år sedan när magma trängde upp genom sprickor i skorpan och flödade ut över ytan. Månens hav är alltså inte vatten, det är stelnad lava. Men på bortre sidan är det nästan helt annorlunda. Den sidan saknar nästan helt sådana slätter. Istället är landskapet äldre, mer primitivt. Tätt packat med kratrar från en tid då solsystemet var en mycket mer våldsam plats. En tid som ibland kallas det sena tunga bombardemanget. För ungefär 4 miljarder år sedan hände någonting brutalt. Efter att planeterna till stor del hade bildats, efter att solsystemet hade börjat hitta sin form och saker redan verkade ha lugnat ner sig, tycks det ha skett en ny våg av nedslag. Som om någon hade skakat om hela systemet en gång till. Vad som sist och slutligen rörde om i solsystemets myrstack är lite oklart. En teori är att Jupiters, Saturnus, Uranus och Neptunus omloppsbanor krympte. Vilket i sin tur rubbade omloppsbanorna för en hel massa tungt stenskrot ute i asteroidbältet. Inte minst jätteplaneten Jupiter tros ha slungat stenbråte omkring sig hejvilt med sin massiva gravitation. Det här ledde hur som helst till att asteroider och kometliknande kroppar kastades in mot de inre planeterna. Jorden, Mars, Merkurius och månen träffades gång på gång. Och det var inte enstaka smällar här och där. Det var en storm av sten, bokstavligen. På jorden har nästan alla spår av den tiden suddats ut. Erosion, plattektonik, väder, vatten, allt det där som gör vår planet levande gör den också dålig på att bevara minnen. Men månen saknar allt det där. Ingen atmosfär som slipar ner konturer, inga hav som äter upp kuster, ingen plattektonik som omskapar ytan. Det som händer på månen stannar på månen. Och därför är månens bortre sida något av ett arkiv. En fossiliserad karta över en av solsystemets mest kaotiska epoker. Varje krater är ett nedslag. Varje nedslag ett spår av en kropp som en gång rörde sig genom rymden, fångades av månens gravitation och avslutade sin resa i en explosion. Och när man ser på den där sidan av månen med egna ögon, så där som besättningen på Artemis 2, då blir det tydligt hur extrem den här perioden måste ha varit. Det är inte bara många kratrar, det är kratrar i kratrar i kratrar. Lager på lager. Som en boxare vars ansikte har slagit sönder igen och igen innan det har hunnit återhämta sig från den förra fighten. Men frågan kvarstår. Varför dessa två olika ansikten fick inte vår sida av månen lika många träffar under det sena tunga bombardemanget? Svar ja, men skorpan var tunnare på vår sida. Så bombardemanget slog upp hål så att lava trängde upp och bildade de månhav vi ser idag. Och suddade ut de mesta kratrarna i samma veva. Och den nära sidans skorpa var alltså tunnare för att, ja, varför egentligen? Det korta svaret är att jorden själv kan ha varit orsaken till det här. Vi måste backa bandet ytterligare till en tid då månen var nyfödd. Då den fortfarande glödde efter den kollision som skapade den. En värld av magma, mer flytande än fast. Och på himlen, på månens himmel, enorm, nära och bländande, hängde jorden. Inte den blåvita värld vi känner idag, utan en glödande helvetesplanet. Het och lysande. Fortfarande i färd med att svalna efter att den bildades. Från månen sett måste jorden ha dominerat himlen. Den var inte bara stor, den värmde. Den sida av månen som var vänd mot jorden badade i glöden från ett slags kosmiskt värmebatteri som aldrig riktigt stängdes av. Det gjorde att den sidan av månen svalnade långsammare. Och när en smält värld svalnar långsamt, då händer någonting avgörande. Tunga material sjunker ner, lättare material flyter upp. En skorpa börjar bildas, men den är relativt tunn och består av lättare material. Månens bortre sida däremot, den svalnade snabbare på grund av att den var vänd bortåt från den glödande jorden. Där kunde en tjockare skorpa bildas tidigare. Så när det sena tunga bombardemanget sen kom var det mycket lättare för magma att tränga upp på närsidan. Och med det började månen skriva över sin egen historia. Den som vi kan läsa härifrån. På den bortre sidan av månen, nära sydpolen, finns också någonting ännu mer dramatiskt från samma tid. South Pole Aitken-bassängen. Solsystemets djupaste och äldsta nedslagskrater. 2500 kilometer i genomskärning och 13 kilometer djup. Aitken är djupare än Marianergraven här på jorden. Dess randberg, själva kratervallen, är höga som Mount Everest, cirka 8 kilometer. South Pole Aitken-bassängen är, kort sagt, en av de mäktigaste nedslagskratrarna vi känner till i hela solsystemet alltså. Föreställ dig kroppen som bildade den, kanske hundratals kilometer stor, som slår ner med en hastighet på tiotals kilometer i sekunden. Energimängden är fullkomligt obegriplig. När den träffar månen gör den inte bara en krater. Den omformar en hel region. Den river upp månskorpan. Den kastar ut material i rymden åt alla håll. Den skapar en bassäng så stor att den nästan är en helt egen geologisk värld. Och under den bassängens golv ligger någonting mycket massivt och lurar. Det vet vi idag. Tack vare NASAs sonder som har mätt månens gravitation i detalj framträder bilden av en enorm klump djupt under sydpolen ner till omkring 300 kilometers djup inuti månen. Den är så tung att den drar ner Aitken-bassängens botten med hundratals meter. Så, vad är det alltså? Den mest rimliga förklaringen är metall. Nej, inte utomjordingarnas moderskepp, utan spåren av ett uråldrigt nedslag, som sagt. En jättelik asteroid. En kosmisk kanonkula, kanske rik på järn och nickel. Just den som slog in i månen med ofattbar kraft för omkring 4 miljarder år sedan. Men oavsett vad ytan döljer så är också själva ytan intressant för forskarna. För tack vare det gamla nedslaget innehåller Aitken-bassängens yta material från månens mantel. Och det är därför som blicken nu långsamt håller på att vändas ditåt. Och den första närmare titeln med människoögon togs helt nyligen av Artemis 2-expeditionen som var särskilt nyfikna just på månens sydpolsregion.
Integrity, this is Houston. Are you ready for the event?
När Artemis 2 färdades runt månen var det inte bara en repetition inför större saker, kommande saker. Det var också en geologisk studie. Astronauterna hade instruktioner att titta noggrant, inte bara beundra utan notera färgerna, topografin, de subtila variationerna som satelliterna inte alltid fångar.
Last night we did have our first view of the moon far side and it was just absolutely spectacular. That is the dark side. That is something we have never seen before.
Och besättningen beskrev kontrasten nästan lyriskt medan de gled tyst över månens bortre regioner.
It is truly awe-inspiring up here.
Hur de mer välkända slätare områdena plötsligt övergår i någonting helt annat. En terräng av kratrar, höjdskillnader, skarpa skuggor. Som om månen vid sin sydpol visar upp sin mest oförsonliga sida. Månens sydpol är ingen plats man landar på av en slump. Man måste verkligen ha bestämt sig. Och framtidens månexpeditioner i stil med Artemis 4, de som faktiskt ska landa och vill förstå, inte bara besöka, de kommer sannolikt att söka sig just till sådana här platser. Där som ytan inte bara är ett skal, utan ett fönster till forntiden.
40,
under de första månlandningarna på 60- och 70-talen valde man säkra platser. Relativt släta områden på närsidan, där det var lätt att landa och lätt att hålla kontakt med jorden. Det var pionjärtiden trots allt. Man ville visa att det gick. Men nästa steg är ett helt annat. Nu handlar det inte längre bara om att sätta ner en fot. Nu handlar det om att förstå en värld. Och då blir de här extrema miljöerna plötsligt attraktiva. De djupa bassängerna. Platser där nedslag har rivit upp ytan och kanske exponerat material som annars ligger begravt kilometervis ner. South Pole Aitken-bassängen vid månens sydpol är just en sådan plats. Inte för att den gör sig på Instagram utan för att den kan svara på frågorna om hur månen bildades, hur dess inre ser ut, hur hela det tidiga solsystemet utvecklades. Men det finns en annan dimension där också, av en mer praktisk natur. De här områdena, särskilt kring månens sydpol alltså, tros innehålla någonting som är ännu mer konkret värdefullt. Vatten. I form av is. Bevarad i de djupfrysta kratrarna vid månens sydpol, där finns vrår dit solens strålar inte har nått på 4 miljarder år. Med andra ord, fruset vatten som framtida månkolonister kan dricka och duscha med. Vatten som kan spjälkas till syre och vete. Prima raketbränsle med andra ord. Kort sagt, det finns resurser där i de djupa kratrarna. Och dessutom, medan evigt mörker råder nere i kratrarna är bergstopparna i Aitken-bassängens kratervall nästan permanent upplysta. Så solpaneler placerade där skulle kunna leverera i praktiken obegränsat med elström åt en framtida permanent månbas. Aitken-bassängens mörka djup är inte det enda som fascinerar med den här sidan av månen. Den är också tyst. Inte bara tyst i den mening som rymden alltid är tyst. Jag menar att den är radiotyst, fullständigt avskärmad från jordens brus. För tänk nu på hur mycket vi sänder ut hela tiden. Radiovågor, tv-signaler, mobiltelefoni, radar. En konstant kakofoni av elektromagnetisk aktivitet. Och det mesta av det läcker ut i rymden. Men inte runt månen. Månen fungerar som en skärm. Den blockerar signalerna. På den bortre sidan finns inget av det här bruset. Det var av just den här orsaken som Artemis 2 inte gick att kontakta under de 40 minuter som Orion-kapseln tillbringade i månens skugga. Månens baksida är alltså den mest radioskuggade platsen i hela det inre solsystemet. Och det öppnar en möjlighet som är svår att överskatta. Här skulle man kunna bygga radioteleskop som rattar in universums svagaste signaler. Frekvenser som aldrig når jordens yta eftersom de absorberas av vår atmosfär eller drunknar i vårt eget radiobrus. Kanske skulle man kunna fånga ekon från universums mörka åldrar. Tiden innan de första kärnorna tändes. En tid som idag i stort sett är helt dold för oss. Men att ta sig till månens baksida är inte trivialt. År 2019 lyckades Kina landa där med sin obemannade farkost Chang'e 4. Första landningen någonsin på månens bortre sida. Första mjuklandningen, det vill säga. Och valet av landningsplats var inte en slump. Chang'e 4 satte sig ner i von Karman-kratern, mitt inne i den väldiga South Pole Aitken-bassängen. Och många tolkade just den här landningen som startskottet till ett nytt månrace. Inte som på 60-talet då målet var att komma först och sätta ner en flagga. Den här gången är insatserna mer konkreta. USA genom sitt Artemis-program talar om en varaktig närvaro på månen. Inte bara flaggor och fotspår, utan baser, infrastruktur. Ett fotfäste bortom jorden. En språngbräda vidare ut i solsystemet. Och ja, en servicestation för resor mot Mars och ännu längre bort. Planerna har däremot skiftat en del. I början talade man om en rymdstation i omloppsbana kring månen, Lunar Gateway, som en mellanlandning. Men i takt med att ambitionerna har förändrats och kassan har krympt har fokus flyttats ner till ytan. Det är där som framtiden ska byggas. Och där, på månens bortre sida, någonstans kring Sydpolen, kommer det att börja igen. Den första verkliga landningen i den här nya eran är nu planerad till 2028 med Artemis 4, som det nu ser ut. Två astronauter ska då sätta ner fötterna i ett landskap som är allt annat än gästvänligt. Kratrar, skuggor och is. Och kort därefter följer Artemis 5. Inte bara ännu en landning utan början på någonting mer permanent. De första stegen mot en bas. Allt det här förutsatt att NASA får de pengar de behöver. Med den nuvarande presidenten åtminstone är det allt annat än säkert. Kina rör sig hur som helst i samma riktning, steg för steg, metodiskt och säkert. Med landningar, rovers och planer på egna bemannade uppdrag. Och på sikt en internationell forskningsstation, också den vid månens sydpol. Också om de första stegen i nästa månäventyr tas på närsidan eller i gränslandet kring polarna, är det svårt att undvika den stora bortre sidan. För det är där tystnaden finns. Det är där de djupaste såren finns. Och det är där några av de största möjligheterna väntar. Det var allt för den här veckan. Ett nytt Kvanthopp-avsnitt trillar in på Yle Arenan som vanligt nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!